Redo här, Herre, vi tackar dig för denna söndag morgon. Tackar dig Jesus för att vi kan komma inför dig Jesus. Och vi är så tacksamma för ditt ord, Herre, som inte bär bojor. Ditt ord som är för evigt fast i himmelen, Psaltaren 119:89. Spelar ingen roll vad människor tycker om det, tänker om det, gör med det. Det är förankrat i evigheten. Kommer att antingen döma oss eller att prisa oss i slutändan, beroende på vad vi gör med det. Och här vi ber för denna söndag morgon, de tankar som vi framför. Låt dem bli till välsignelse. Låt ditt ord vara rikt ibland oss, som det står i Kolosserbrevet 3:16. Och vi lämnar den här stunden i dina händer. Ditt namn. Amen. Jag tänkte faktiskt tala lite grann idag om ett ämne som är väldigt viktigt. Men samtidigt så är det ju ett lite känsligt ämne då. För att om man talar om ett ämne så ska man ju då förhoppningsvis ha lite kunskap om det och kanske vara representativ för detta. Och då är ju frågan, är man det? Är man kvalificerad för att ens tala om det här ämnet? Och det jag tänker på då, det är att det är ordet ödmjukhet. Vad innebär det att vara ödmjuk? Jag tror att alla har en tanke om detta, en idé om vad det innebär. Jag tror också att många människor har fått en slags bild av vad det innebär att vara ödmjuk från tv och filmer och kulturen man lever i och så vidare. Man har någon slags ödmjukhetsideal, om man så säger. Och det här är ju då frågan, är det samma ideal eller är det det som Bibeln talar om? Och vi kan säga en sak innan vi säger någonting mer, och det är att i Filipperbrevet 3, verserna 12-14, så skriver Paulus att jag har inte nått målet. Men han säger att jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Tre saker. Jag har inte nått målet. Jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig framåt. Så kan vi tänka om ödmjukhet. Så kan vi tänka om allt annat som vi har fått ta emot undervisning om när det gäller Bibeln. Att vi har inte nått målet. Det betyder att vi kan växa mera. Vi kan lära mera uppenbarligen. Vi glömmer det som ligger bakom. Har vi misslyckats med att vara ödmjuka? Okej, det är bra. Då har vi gjort det. Men då bryr vi oss inte om det, utan då sträcker vi oss det som ligger framför. Vad kan jag lära mig på det här, om det här området? Så jag ska tala om att vara ödmjuk på tre olika områden. Framförallt, det första menar jag, inför Gud. Och sen inför människor. Och sen inför varandra. Men vi är ju människor. Men jag menar mera konkret som lokal församling. Så inför Gud, inför människor, inför varandra. Och vi ska börja med att bege oss till Matteus evangeliet. Vi talar faktiskt angående, eller från Matteus evangeliet i torsdagskväll. Och vi sa att det är en väldigt intressant bok. Jag ska inte nu repetera vad jag sa då. Men det följer en väldigt kronologisk ordning. Det är ett väldigt judiskt evangelium, det vill säga det är skrivet till judarna, deras referensram, hur de förstod saker och ting, vad de refererade till, nämligen Gamla testamentet, lagen, prästerskapet, allt det som Israel hade fått som en nation, en unik nation bland nationerna. Det ser vi liksom bearbetas på ett alldeles speciellt sätt. Medan de andra evangelierna, Markus, Lukas, Johannes och så vidare, har andra målgrupper, andra fokus, om man så säger. Så, men i Matteus 5 så har vi någonting som heter Jesu bergspredikan. Och det är väldigt intressant därför att det här är egentligen då kapitlerna 5 till och med 7. Matteus evangeliet är egentligen uppbyggt på fem olika, ska vi säga, diskussioner som Jesus för. Och här har vi en av dem. Och det kallas för Jesu bergspredikan. Och ni vet hur den här liberala kristna älskar den här, det här stycket. andra människor som tillhör andra religioner tycker om det. Humanister älskar det här. Alla älskar det här. Därför att det målar upp ett slags ideal. Men som alltid annars så vet vi att vi kan aldrig uppnå det här om det inte vore för några olika saker. För det första, att jag måste bli född på nytt. Därför att i min gamla människa kan jag aldrig bli så här. Jag måste också ha Guds hjälp. Jag måste ha en helig ande boende i mig, ledande mig. Så när vi tittar på det här så, åh, det här vore fint. Tänk om alla levde efter det här. Det vore en bättre värld. Ja, det vore en bättre värld. Det vore en perfekt värld, en idealisk värld. Men det betyder inte att människor förmår att göra det. Så att säga att bergspredikan är fantastiskt fin, samtidigt som jag förnekar mitt behov av att bli född på nytt och bli förälskad, det är ingen ödmjukhet. Så, men det är ett väldigt, väldigt läst stycke i Bibeln och väldigt omtyckt. Vi ska titta lite grann på några andra saker först här, men i tredje kapitlet så ser vi hur Johannes döparen dyker upp. Och för er som har sett Jesusfilmer och bibliska filmer, liksom, han visas ofta upp som någon sån här liksom ganska argsint man, som just det, med stort skägg, och liksom han dyker upp där och han skriker för full hals där, liksom, omvänd er och så. Och jag vet inte, jag vet inte, det är den bilden folk har av honom. Men han säger i Matteus 3 och vers 2 att omvänd er, därför att himmelriket är nära. Och nu vet det här ordet omvända sig. Det är någonting som människor har ofta fått ordentligt om bakfoten. Varför? Jo, därför att man tror att omvända sig betyder helt enkelt att skärpa till sig och lägga av med allt som är fel och omoraliskt i sitt liv. Liksom en sån här lång lista som man betar av. Då är jag omvänd mig. Men när Bibeln talar om omvändelse, speciellt i det här sammanhanget, så består omvändelsen helt enkelt i att omvända mig från att inte tro på Jesus Kristus som min frälsare till att tro på honom som min frälsare. Det är det första steget till omvändelse. Den helige ande, står det, han övertygar om synd, rättfärdighet och dom i Johannes 16, verserna 8-11. Det är vad den helige ande gör på utsidan. När den helige ande är på utsidan, det vill säga i den här fallna världen, då övertygar han om att det är en synd i singular som är problemet för er människor. Och det är att ni inte tror på honom som frälser er. Det är era problem. Det är en synd. Något annat är inte den helige ande intresserad av i det läget. Därför att, men när vi blir frälsta och den helige ande flyttar in på insidan, då blir det en helt annan sak. Då övertygar han inte bara om synd, det vill säga otrosynd, utan då övertygar han om synder i plural. Det vill säga allt det som är fel. En sak i taget. Som en gentleman går han fram och tar tag i bit för bit i våra liv. Men här kommer då Johannes döparen och säger att himmelriket är nära omvändning. I nästa kapitel, kapitel 4, vers 17, så kommer Jesus och säger samma sak. Men skillnaden mellan de här två, det var att Johannes döparen, i Johannes 10:41, det står att han utförde inte ett enda mirakel. Man säger, men kan någon verkligen ha ett budskap från Gud och inte utföra ett enda mirakel? Ja, Johannes döparen. Och han var stor. Han var den liksom en av de absolut största bibelkaraktärerna som vi har. Han utförde inga mirakel. Men han hade ett budskap att han som kommer bakom mig, han som vi ska lyssna på. Jag förbereder bara vägen. Jag är bara en som ropar i öknen. Men sen kommer Jesus. I Matteus 4, verserna 24-25, så står det att folk flockades från alla tänkbara platser i området. De kom för att lyssna på honom och för att se honom utföra mirakler. Så vi ser både Johannes döparen och Jesus som säger att omvänd er för att himmelriket är nära. Omvänd er från var genom otro. Och vänd er till Jesus Kristus så att ni kan bli frälsta. Så det var hans budskap. Men nu vet vi att det här budskapet togs inte emot. I Matteus 12 så sa ledarskapet, folket sa, men kan han vara Messias? Är det möjligt att det är han? Vi har ju sett de här miraklerna, vi har sett hans undervisning, vi har sett att han är totalt annorlunda och unik jämfört med alla andra. Kan det vara han? Och de bokstavligen talat tittade på sina ledare. Ska de bekänna honom som Messias? Men de gjorde inte det. Istället sa de att han är en som får sin kraft och styrka från Satan själv. Och det står att de förhärdade sina hjärtan och de trodde inte. När vi sen ser i Matteus evangeliet att i kapitel 10 så går han bara till Israels folk. Eller han säger till lärjungarna, gå bara och berätta det här för Israels folk. Men efter kapitel 12, med början i kapitel 13, så börjar han tala i liknelser. Och liknelser har syftet att uppenbara kunskap för de som tror och har ödmjuka hjärtan. Men att dölja kunskap för de som har förhärdade hjärtan och så vidare. Så det har två olika syften. Och nu ser vi hur de förkastar, nationen förkastar evangelium. Och vi går nu in i en fas här som vi inte vet hur länge den är. Och några kapitel senare, kapitel 16, vers 18, så ser vi hur församlingen för första gången nämns, ordet ecclesia. Jag ska bygga min församling, framtida församling, det vill säga det står i futurum. Det är någonting som ska hända i framtiden. Hur lång ska den här perioden bli? Ingen vet. Den har varit i 2000 år. Skulle den kunna vara 2000 år till? Det skulle den kunna, men det är tveksamt. Det finns ingenting som säger hur lång tid den här perioden är. Den är en parentes. Det är som att Israel, om ni tänker sig en stoppur, Israels profetiska klocka tickar, så kommer vi till den här tidpunkten här i Matteus 12, där de förnekar Jesus som sin Messias och frälsare. Och så trycker man på stoppknappen, stoppar. Och den har stått still därifrån ända fram tills idag. Och den kommer inte att tryckas igång igen förrän församlingen är borta, förrän bedelmödan börjar. Då kommer den profetiska klockan att börja ticka igen. Så på det här sättet ser vi, men vad händer då under den här perioden? Som de ännu inte riktigt vet. De har bara fått en liten förevisning att det faktiskt kanske kommer att dröja ett tag. För nu har det inte förkastats. Hur länge kommer deras hjärtan att förbli förhärdade? De hade ingen aning. De var väldigt förbryllade i sina huvuden. Och vad gör då Jesus? Jo, han börjar att tala till dem. Han börjar redan här att ge en liten fingervisning. Att hur ska man uppföra sig i det här mellanrummet mellan Jesu första tillkommelse när han blev förkastad och Jesu andra tillkommelse när han kommer att bli accepterad. Hur ska vi förhålla oss? Så här har vi ett antal levnadsregler som talar om hur vi verkligen ska leva i den här tiden. Och på svenska brukar man kalla det här för saligprisningarna. Saligprisningarna. Och det är 8 stycken. Och den första av dem hittar vi i vers 3. Vi kan läsa redan från vers 1 i kapitel 5. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Sen kommer han till vers 3. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Så här ser vi att varje sån här salig prisning har 3 delar. Först har vi en välsignelse, det vill säga saliga är de. Sen finns det kvalifikationer. Jo, att vi ska vara fattiga i anden. Och om vi är det, så har vi också en beskrivning av belöningen. Och de tillhör himmelriket. Och så är det med alla de här olika saligprisningar. De har en välsignelsedel, saliga är de. De har en kvalifikation. Om jag är på det här sättet, då kommer jag för det tredje att få en slags belöning. Och det är intressant att se att det här ordet här för att vara saliga. Ska se nu. Ja, saliga står i svenska folkbibeln. Välsignade säger en del. Men det är det här ordet i grekiska som är makarios. Och makarios kan betyda välsignad på det sättet. Eller som en del tänker så här, liksom evigt lyckliga. Ni vet det här bilden av de troende som seglar omkring på ett moln uppe i himlen liksom, med en gloria över huvudet, spelar harpa. Det är liksom, de är saliga. Liksom. De har lämnat den här världen. De är saliga. Men faktum är att det här ordet kan också betyda grattis. Ni vet när man grattar någon, till exempel att man fyller eller man har gått ut skolan eller man har förlovat sig eller vad det nu kan vara. Grattis, liksom. Det är någonting stort i ditt liv. Så han säger här helt enkelt att grattis till alla er som kommer att uppleva dessa saker i Guds rike. Så det här ordet för att vara fattig i anden, det är ett adjektiv som är ptokos, pt, ptokos i grekiska. Och det är intressant därför att det här ordet, det används till exempel i Lukas kapitel 16, i versarna 20 och 22. Kommer ni ihåg vilken berättelse vi har där? Den rike mannen och Lazarus. Så det här ordet används om Lazarus. Det står att han var en ptokos, det vill säga han var en fattig man. Men det betyder inte bara att jag inte har någonting på mitt bankkonto. Det betyder inte att jag inte äger någonting. Det betyder att jag har ingenting. Jag är absolut noll. Liksom, när någon gick förbi den här mannen så det fanns ingenting där. Liksom, att han hade ingenting att erbjuda i den här världen. Och det intressanta är att samma ord hittar vi i andra Korinther. Andra Korinthierbrevet 8 och vers 9. Andra Korinthierbrevet 8 och 9. Där står det att Herren blev fattig för oss. Nu har han använt samma ord. Det vill säga, när Jesus, den andra personen i treenigheten, blev en människa, så ser vi hur han blev så ptokos, det vill säga han blev så liten, han blev så ingenting i människors ögon, att han hade ingenting att bidra med i sig själv. Men även då han var så fattig, eller för att han blev så fattig för att vi ska bli rika i honom. Så det vill säga Gud själv steg ner från himmelen, blev en människa, men inte den främsta människan som vi hittar i palatsen eller i de styrande kretsarna bland kungarna och presidenterna eller vad det nu kan vara. Han blev en ptokos. Han blev den absolut mest fattiga person man kan tänka sig. Någon som inte har någonting att bidra med i sig själv, i det naturliga. Så, vad säger han? Jo, han säger att de som är fattiga i anden, de som känner med sig att de har ingenting att komma med i den här världen, det vill säga när det gäller det andliga. Menar inte nu att vi inte kan ha en naturlig gåva eller talang och vara duktig på någonting och göra någonting. Inget fel med det. Gud hjälp mig det. Använd det. Använd det bara till hans ära. Men vi talar om i termer som att jag har ingenting att bidra till liksom Gud. Jag är en ganska god människa som du borde ju faktiskt låta mig bli frälst utan att jag tar emot dig som min frälsare. För jag är god nog i mig själv. Men liksom någonting, att man förlitar sig på någonting annat än Guds frälsningsplan. Så på det sättet, eller på det sättet beskriver vi ptokos. Jag tänkte på, vi kan slå upp det i Jesaja 6. Här har vi ett fantastiskt exempel på ptokos. Och vi har Jesaja i vers 1, i det, fram till vers 8. I det år kung Usia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Seraffer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter. Och med två flög de. Och den ene ropar till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, som bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sade: när detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig, och din synd är försonad. Jag hörde Herrens röst, och han sa: vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag: Herre, här är jag, sänd mig. Här har vi en riktig ptokos-upplevelse. Jesaja, den store profeten, upplever att han är fullständigt okvalificerad att göra det som han borde göra. Och han inser det. Men i det ögonblick han inser det, därför att han ser Herrens härlighet. Liksom att om vi går omkring här och jämför oss med andra människor i den här världen, då kanske vi tycker att vi är lite så halvbra. Men vi kan alltid hitta någon tokstolle som är värd än oss själva. Men om man jämför sig med Gud och hans helighet som Jesaja gjorde, ja, då kommer man till korta omedelbart. Han såg Herren upphöjd. Han såg hans helighet och han sa: ve mig, jag arma människa. Då förklarar Gud: det är inte det det handlar om. Du har trott på mig. Jag har gjort dig värdig. Jag har utrustat dig för att göra det här. Och i det ögonblicket så säger: herre, herre, jag, sänd mig. Sänd mig inte ut med någonting som jag tror att jag har i min egen kraft. Sänd mig bara ut med det som jag vet att jag har fått av dig. Så där har vi en ptokos-upplevelse. Detta är att vara ödmjuk inför Gud. Och jag tänkte på Jobs bok, som många av er har läst, som handlar om lidande. Och i Jobs 9 kapitel och den 33 versen så säger Job att jag önskar att det fanns en medlare som kunde lägga sin hand på mig och sedan på Gud. Varför? Jo, därför att Job insåg att som en fallen människa så var han så långt ifrån Gud att han kunde inte föra sin egen talan inför honom. Det var liksom ingen idé att bara komma och tjata om hur duktig jag är och hur bra jag är och så vidare och så vidare. Men han sa: finns det ingen som kan vara en medlare mellan mig och Gud? Och vad är det han talar om? Han talar om någonting som 2000 år senare skulle bli en verklighet, nämligen att Jesus Kristus skulle komma in i den här världen och lägga sin hand på våra huvuden, samtidigt lägga sin hand på Fadern, Gud Faderns huvud, och medla mellan oss och Gud. Så, och ni vet, när Job gjorde den här upplevelsen, eller fick den här erfarenheten, har ni tänkt på det, de sista 5 kapitlerna, 38-42, vad är Guds svar? Guds svar är ganska märkligt, för det är inget svar. Gud börjar egentligen bara att tala om sin egen storhet, hur fantastisk han är. Och det är i detta som Job förstår att svaret finns. Det är inte det liksom att som när vi grälar med varandra om vem som har rätt och fel och detaljer hit och dit, bla bla bla, jag har rätt, du har fel och så. Liksom det är på ett helt annat plan. Vi är ptokos. Vi har ingenting att komma med. Men Jesus Kristus har kommit in i den här världen. Han har lagt sin hand på våra huvud. Och han har lagt sin hand på Faderns huvud. Han är medlare. Han förmår att tala Guds språk. Och han förmår att tala människors språk. Därför kan han vara en effektiv medlare. Och han är det också. Men om vi inte inser att vi behöver en medlare, vi tror att vi i våra ptokos tillstånd kan föra vår egen talan inför Gud, ja, då är vi ganska illa däran. Då har vi inte egentligen någonting att komma med. Så inför Gud så är vi ptokos, och vi är fattiga i anden. Men Gud gratulerar dem, makarios. Han gratulerar dem som är ptokos, fattiga i anden. För det är de som kommer att ärva riket. Det betyder inte att jag inte kan bli frälst som en stolt människa. Absolut, om jag bara ödmjukar mig tillräckligt mycket för att ta emot evangelium så får jag frälsningen som en fri gåva. Men att ärva Guds rike är mer än att bara bli född på nytt. Det handlar om att liksom få alla de eviga belöningar, allt det som Gud har förberett för mig att leva i, som vi har talat om tidigare, vår andliga potential. Så det är inför Gud, men inför människor också. Ska vara ödmjuka inför människor. Vi kan slå upp 1 Petrus 5:5. 1 Petrus 5:5. Då står det så här: likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Det är intressant här, för att det här ordet i grekiskan, som är ganska krångligt att uttala, inte så krångligt egentligen, men det känner ingenting att säga, men det betyder att klä på sig själv med sig själv. Lät det konstigt. Att klä på sig själv med sig själv. Det vill säga, om jag är en pånyttfödd människa, då ikläder jag mig denna nya skapelse istället för att leva i det gamla, eller istället för att ta på mig någon av de klädnaderna som den här världen erbjuder mig. Jag klär på mig själv med mig själv. Samma natur som Gud har gett mig som en gåva, det är den jag nu ikläder mig. Så det är inte bara att jag har en ställning, utan jag lever också i det som Gud har gett mig. Och det här är intressant också, därför att ursprungligen så kommer det här ordet ifrån att knyta någonting runt sig själv. Att knyta någonting runt sig själv. Vad innebär det? Jo, det innebär att, ni vet, ibland när man går till bastun till exempel, så tar man en handduk, så tar man handduken runt omkring sig, så knyter man fast den här. Och det är ungefär så som det här ordet betyder. Att knyta någonting runt om sig själv. Och det här ordet, det beskriver rättare sagt, eller beskrivs väldigt tydligt i Johannes 13. Och vad det Jesus gjorde? Alla lärjungarna satt vid ett bord. Den sista måltiden. Och seden var att när de hade kommit utifrån så skulle någon tvätta fötterna. Och det var ju den lägsta uppgiften, så att den tjänare eller slav som var liksom allra lägst i rangordningen skulle göra det. Så det var ju naturligtvis ingen av lärjungarna som ville göra det. Så de satt där och tittade på varandra och liksom, hur ska det här bli? Och när de då gör det, så är plötsligt så reser sig Jesus upp. Det står bokstavligen så att han iklädde sig själv. Han knöt om sig själv en handduk. Och vad gjorde han? Han började att tvätta deras fötter. Han tog den allra lägsta. Han var ptokos. Han var liksom fattig i anden i sin mänsklighet. Även då han var Gud och universums skapare, så börjar han att tvätta deras fötter. Och det här blev en bild av ödmjukhet. Att tjäna andra människor. Och vi kan slå upp Romarbrevet 12. Romarbrevet 12. Verserna 1-2. Som ni känner igen, men vi ska läsa förbi eller mer vidare. Så förmanar jag nu er bröder i Guds barmhärtighet att frambära era kroppar med ett levande och heligt offer som behagar Gud i er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Och sen lyssna nu vad det står i vers 3. Ty i kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Som andra ord, här beskriver han vad det innebär att vara ödmjuk inför människor, nämligen att inte tänka högre om sig själva. Vi har ett annat skriftställe också i 1 Korinthierbrevet 4. Verserna 6 och 7, där det står att vad har ni som ni inte har fått? Som andra ord, har vi någonting, så skryt inte över det annat än att skryta över det i bemärkelsen att det är en gåva som Gud har gett. Men här säger han på ett fantastiskt sätt att vi har någonting, En gåva, två gåvor, tre gåvor, vi vet inte. Vad vi än har, tjäna med det. I enlighet med det mått av tro som ni har fått för att tjäna med det. Varken mer eller mindre. Inse bara vad ni har fått och ta till i det här. Sen vi kommer till verserna 4-8. Jag vill inte läsa det. Men det talas om Kristi kropp. Och det talas om hur alla de här gåvorna har givits till församlingen. Den som har den gåvan tjänar med den gåvan. Den som har en annan gåva tjänar med den. Och man gör det i enlighet med det mått av tro som man har fått. Det är ganska fantastiskt. I Johannes evangeliets första kapitel så läser vi om hur de ledande, religiösa ledarna i Jerusalem skickade en delegation till Jesus. Och vad är det de säger till honom? Jo, de säger, vem är du? Vi har hört talas om dina mirakler, dina under, din undervisning. Vi vet att tusentals människor flockas runt dig dagligen. Vem är du? Förlåt mig, nu sa jag fel. Jag pratar om Johannes döparen. Vem är du? Inte Jesus. Johannes döparen gjorde inga mirakler. Backa bandet. Men vem är du? Du har ett budskap. Du talar, människor lyssnar till dig, du döper människor till omvändelse och så vidare. Är du månne Messias? Är du den som Israel väntar på och letar efter? Eller är du en profet? Eller profeten som ska komma, Elia? Vem är du egentligen? Men han säger nej. Jag är ingen av detta. Han säger nej, nej, nej. Och sen säger han, jag är han som ropar i öknen. Vad är det han säger här? Jo, han säger att jag har fått en uppgift. Och det är att gå före Messias. Han som är bakom mig. Jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremma en gång. Nu går jag före honom. Och min uppgift är att ropa ut det här. Varken mer eller mindre. Jag tänker på det här, liksom att vara ödmjuk inför människor. Det är att göra det som Gud har kallat oss till. Har jag en gåva, då tjänar jag med den. Har jag två, då tjänar jag med dem. Och jag gör det i enlighet med den mått av tro, varken mer eller mindre. Han kunde ha sagt, ja, jag är nog kanske en av profeterna trots allt. Liksom. Och även om jag inte är det så gör jag ju det som profeten. Han säger ingenting sånt. Han tar inte någon som helst ära åt sig för någonting som inte är hans uppgift. Utan det enda som är hans uppgift, det är att att ropa i öknen. Och är inte det fantastiskt? Kommer ni ihåg hur lärjungarna kom till Jesus i Matteus kapitel 20, verserna 20-28. Särskilt om den sista halvan där, men kan inte jag få sitta på din högra sida? Eller mamman, och skicka sin mamma faktiskt, säger, men mina pojkar kan väl få sitta på den högra vänstra sidan. När du sitter på din tron i riket. Och då säger man, okej, vad är det här för någonting? Ni vill ha en tron och ni vill ha en spira. Spira är det som kungen håller. Man håller ut spiran, går dit, gör så och så vidare. Liksom man styr med spiran. Tronen är plattformen för ens auktoritet. Det var vad de ville ha. Men han ställer hela deras föreställning om dessa ting på sin spets. Han vänder totalt på resonemanget. Han säger, vill ni ha en tron? Okej, det kommer. Men nu är er plats inte på tronen, utan den är vid mina fötter. Det vill säga, ni ska vara aptokos. Ni ska sitta vid mina fötter och lyssna på min undervisning. Varken mer eller mindre. Och säga, okej, ni vill avspira, ni vill regera, ni vill styra i den här världen. Okej, bra. Ni kommer att få göra det när riket sätts upp. Men i den här tiden som kommer nu så är det inte er uppgift. Utan nu är det en uppgift att ha en handduk. Och gör ni med den handduken? Ni tvättar andras fötter. Så platsen han tillskrev dem var vid hans fötter. Att kunna bli undervisade. Uppgiften de fick, det var att ta handduken och gå ut i hela världen och vara tjänare till andra människor. Det är ödmjukhet. Så vi har ödmjukhet inför Gud. Vi har ödmjukhet inför människor. Men så har vi också för det tredje och sista, ödmjukhet inför varandra. Och då talar jag mera specifikt om oss själva, med församlingen. Och vi kan läsa från första Korintherbrevet 8. Och vers 1. I fråga om kött från avguda offer vet vi att alla har kunskap. Men kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger. Okej, då ser vi här att det finns två saker här. Kunskap uppblåser, men kärlek uppbygger. Så kunskap kan vara bra, men kan också vara farlig. Personligen så älskar jag kunskap. Det är väldigt intressant. Jag tycker det är roligt att höra på människor som är kunniga på ett område. Något intressant område då förhoppningsvis. Men någon som har läst, man kan sin sak, man är en expert på ett område, man förklarar någonting. Ofta är det så att ju mer man kan, ju mer man vet, ju bättre förklarar man det. För att de som inte vet så mycket, de bara babblar. Men de som kan sin sak, de förmår att ta det stora, det svåra, och göra det litet och enkelt så att vanliga människor kan förstå. Så kunskap är inget fel i sig. Men i vers 2 står det att vi vet ingenting som vi bör veta. Och vad betyder det? Jo, det betyder att när jag går ut i morgon bitti till mitt arbete, till min skola, till mina uppgifter som jag har, vet jag verkligen hur jag ska leva mitt liv? Har jag så mycket kunskap att jag vet precis vad jag ska göra? Nej, jag vet ingenting så som jag borde veta. Jag vet inte hur jag ska, om jag inte vet hur jag ska tillämpa kunskapen, då är det värdelös. Men det finns en kunskap som Gud har. Ni vet, jag tror man säger på svenska oxpadda. Bullfrog säger man på engelska. En oxpadda. Har ni sett dem en gång? De blåser upp sig själva. Och de blir jättestora. Men det är bara luft. Man tror de ska explodera till slut. Och man ser inte ens ögonen. Liksom. De bara blir så uppblåsta. Och så där är det med kunskapen. Liksom. Vi har kunskap i den här världen. Man skryter över den här kunskapen. Och väldigt många människor som sätter sitt hopp till den här världen, de kanske inser och erkänner att världen har vissa problem. Men man säger, vi kommer att lösa det. Varför? Jo, det är för att vi har kunskap. Och har vi inte tillräckligt kunskap så skaffar vi oss ännu mer kunskap. Så kunskapen är svaret på allt, tror den här världen. Nej, om vi inte har kunskap om vårt eget tillstånd, att vi är syndare, behöver bli frälsta. Om vi inte har kunskap om att Gud har sänt sin egen son Jesus Kristus in i den här världen för att frälsa oss, och vi förstår hur det här hänger ihop, då förstår jag ingenting. Jag kan fylla mig själv. Hela världen är som en koloni med såna här oxpaddor. Eller oxpaddor som blåser upp sig och blåser upp sig och blåser upp sig med sin kunskap. Kommer ingenstans. Så i Hosea 4 och vers 6, kapitel 4 och vers 6, står det: mitt folk går under i brist på kunskap. Men då är det inte brist på kunskap om en massa inomvärldsliga ting. Det är brist på kunskap om den levande guden och hans ord. Malaki 2:7 står det: ty prästens läppar ska bevara kunskap, det vill säga de som förkunnar ordet, de som undervisar ordet ska ha kunskap. Och då säger, ja vad bra, då gäller det inte mig, det gäller bara dig, du som står där uppe och pratar nu. Fel, fel, fel. Alla har vi en plattform där vi utövar inflytande på vår omgivning. På det sättet är vi alla präster. I Nya förbundet står det att vi är troende präster. Och så som troende präster så ska vi bevara kunskapen från ordet. Och Johannes 5:13 står det att jag skriver detta ting så att ni ska veta att ni har evigt liv. Det vill säga, vi behöver veta vissa saker. Så kunskap är inget fel. Har ni chans att förkovra er i den här världen och få en bra utbildning, det gäller särskilt de unga men även andra, kör hårt. Därför att om jag kan nå en nivå i samhället där jag är lite högre än andra så att säga, utövar ett inflytande, då har jag också större möjligheter oftast att kunna vittna för människor och påverka positivt. Så det är inget fel med det. Tvärtom. Men i Guds tid och i Guds plan. Jag citerade för några veckor sedan här. Och jag gör det igen. Men Isaac Newton. En av de största hjärnorna i historien. När han talade om sin kunskap, då beskrev han den på det sättet. Han sa: jag känner mig som en liten pojke som går på stranden. Och jag hittar ett sandkorn här och där, samtidigt som havets vågor ryter omkring mig. Och vad menar han med det? Han menar att den kunskap han hade, trots att den betraktas som en av de största kunskaperna i världshistorien, den var fragmentarisk. Så vad ska vi då säga? Vi vet ingenting så som vi borde veta. Kan vi skaffa oss kunskap i den här världen? Ja, men skaffa oss då kunskap som är relevant. Det vill säga en kunskap som när de allra största, det här är någonting som folk ofta inte känner till, men de allra största framstegen inom forskning och, jag frågar Martin den här frågan, men om forskning och upptäckter som har skett under, om man säger, de senaste 100 åren, eller inte de senaste 100 men flera hundra år, de har ofta, stora genombrotten, de har ofta kommit via troende människor. Varför? Jo, därför att de tror på en levande Gud som har skapat en värld som har gjort den här världen upptäckbar. Det vill säga att vi upptäcker allt. Så fort vi liksom tittar ut i en teleskop eller tittar in via ett mikroskop, så ser vi en makrovärld eller en mikrovärld eller vad det kan vara, och vi upptäcker saker. Men det är för att det är gjort så att det ska kunna upptäckas, och det kan upptäckas så att någon, skaparen, det vill säga, ska få äran. Så funkar det. Och har vi den kunskapen och den utgångspunkten, då kan vilket område som helst. Det är därför vi ber ofta för barnen och ungdomarna, att de ska hitta sin nisch i det här livet. Hitta ett område där de kan bli, om det nu Gud har gett oss den förmågan, att bli en professor på det området, så att jag kan påverka, men att jag ger Gud äran. Det är skillnaden. Kunskap utan Gud är ingenting. Den bara uppblåser. Vi sitter bara där som ett gäng oxpaddor och blåser upp oss. Men kunskap om Gud och med Gud som plattform är någonting helt annat. Det blir en helt fantastisk sak. Och det här är inför varandra. Det här är Kristi kropp. Vi behöver upptäcka och inse vad Kristi kropp är. Om jag gör skillnad på folk och fä, eller på säga, jag gör skillnad på människor, då förstår jag inte Kristi kropp. Om ålder eller kön eller hudfärg eller bakgrund eller ekonomiska förutsättningar, om detta har en betydelse för mig, då har jag inte förstått Kristi kropp. Alla är lika värda och intressanta. Det var det som talade så mycket till mig när jag kom till den här församlingen, att man satte ett väldigt stort värde på individerna. Vem som än gick in genom dörren, så kastade han sig över dem och var intresserad av dem. Inte på grund av att de liksom råkade vara just en viss kategori personer, utan att det är för att de var människor som Gud hade sänt i vår väg. Har vi tappat det? I så fall är det inte bra. Vi behöver vara ödmjuka också inför varandra. Ha den rätta kunskapen som inte uppblåser, men som istället uppbygger. Så vi behöver vara ödmjuka inför Gud, inför människor, inför varandra, också i församlingen. Och han säger detta, att alla ni som är ptokos, det vill säga fattiga i anden, jag gratulerar er, makarios, för att ni kommer att ärva riket. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna som du gav oss idag. Du vill signa dem för våra hjärtan, till våra hjärtan. Och ge oss nu kraft och styrka, Jesus. Ta till oss den här predikan. Låt den växa till sig i våra hjärtan, i våra tankar. Låt den bli till en välsignelse för många. Ber Jesus detta i ditt namn.